Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gympodden. Jag har en otroligt viktig och intressant gäst här hos oss idag. Lydia är tyvärr bortrest så hon missar den här podden. Hon får lyssna på den i efterhand. Men låt mig presentera en av Sveriges mest erfarna aktiva politiker. Hon har suttit i 7 mandatperioder i riksdagen med fokus på Europa och jämställdhetsfrågor. Men nu har hon lämnat riksdagen för att sitta i Europaparlamentet. Så välkommen Carina Olsson. Du får en liten
tack så jättemycket. Men nu börjar jag fundera själv. Egentligen har jag inte suttit. 87 mandatperioder. Nej. Utan för 6 gånger 4 är 24. Jag satt i 24 år. Okay. Men sen började jag nämligen den 7:e mandatperioden och kom in i Europaparlamentet.
Okej. Okay. Ah, ja, ah, jag höftade lite där. Ja, 6 hela och lite på det 7:e perioden. Ja. Ja. Men nu har du lämnat Sverige då och sitter i Strasbourg och i Bryssel.
Precis.
Men idag är du hemma och då lägger du lite tid på att podda med oss i gympodden. Jag är så glad för det. Jag har sett jättemycket fram emot den här podden. Men jag tänkte jag skulle börja fråga hur att vara politiker verkar vara ett stressigt och ganska utsatt arbete. Hur har du orkat i så här många år? Och vad får dig att stanna kvar i politiken?
Den frågan har jag fått ganska många gånger och jag har även fått det från en kvinna som också har ledarskap och driver väldigt själv. Så här, vad driver dig egentligen?
Mm.
Och då får man ju tänka till emellanåt. Men jag känner att dels ger det mycket för mig som person, för jag tror att det är sån som jag bara är. När jag tänker tillbaka så jag var som barn och så, jag upplevdes nog som ganska tystlåten. Man hade mycket tankar och ville rättvisa och blev jättearg. Och jag är mycket präglad av min mormor som var min förebild. Hon var född 1906 och gav verkligen alla en röst när man träffades. Så det är verkligen min stora förebild. Alltså att barn fick prata, det skulle vara högt i tak, man skulle få säga sina åsikter. Man fick också vara van vid eller vänja sig vid att stå för det man sa.
Mm.
Så man kunde inte bara säga saker och sen inte behöva debattera. Och det tror jag också har präglat mig så starkt. Så att jag bara fortsätter liksom. Mm. Så att det är egentligen inte så mycket tankar att jag tänker så här, ska jag orka? Det tänker inte jag direkt själv så, utan det är nästan mer andra, och det brukar jag också säga då, att jag tror att ni blir mer stressade utav vad jag gör än jag blir själv.
Mm.
Och nu är jag ju till åren kommen, inte lastgammal men ändå 65 plus.
Mm.
Och då vet jag ju också, alltså jag har ju dragit lärdom av vissa saker, och dels så här, ta igen dig när du känner att du vill göra det. Mm. Och då försök att få saker som skingrar dina tankar, så du inte då behöver tänka på det du ska göra imorgon. Men sen så är det ju också när man sitter som jag sitter i ett samtal med dig nu. Då är det jag gör. Jag tänker inte på att jag har massa saker att göra nästa vecka.
Nej. Du är duktig på att fokusera.
Ja, det kan jag väl säga då. Mm. att jag känner att jag är det.
Mm. Men nu är sitter du i EU-parlamentet. Vilket utskott sitter du i där?
Ja, ganska många faktiskt. Jag sitter i det som är jämställdhetsutskottet, i sysselsättning, utrikes, liber är ju med lagstiftning och mänskliga rättigheter, också ett temporärt utskott som heter covid, som där ska det göras en rapport som handlar om covid såklart, och sen så finns inte det utskottet mer, då lägger man ner det efter det då.
Okay.
Så att därför blir det ju 5 utskott nu.
Mm.
Att det blir så många var att det fanns inte direkt lediga platser precis när jag kom in, eftersom jag kom in under en mandatperiod, och jag hade önskat att jag skulle få jobba med det jag jobbar med när jag var i riksdagen de senaste åren. Jämställdhet, det har jag i och för sig jobbat med alltid, men också migrationsfrågan, och då kunde jag få de utskotten sen efterhand, så det är därför jag har plockat på så att det nu är 5.
Okej. Hur stor plats får jämställdhet bland alla viktiga frågor som diskuteras i EU-parlamentet?
Jag tycker faktiskt att det får stor plats, därför att många som tar upp jämställdhetsfrågorna i andra utskott också utöver jämställdhetsutskottet. Sen såklart när man själv är fokuserad på en fråga, då ser man ju det än mer också. Då. Men jag tycker att det verkligen får en berättigad plats, och att det också är företrädare som också innehar makt och så, som också lyfter frågorna. Då.
Mm.
Både kommissionärer och liksom Ursula von der Leyen och så här, att det verkligen är jämställdhetsfrågorna som kommer högt upp på dagordningen. Och då har det betydelse att det faktiskt är människor med makt som också visar att det här är viktigt.
Mm.
För annars är det ju svårare för alla andra parlamentariker också att få upp det på dagordningen.
Men, och vad menar man med jämställdhet på EU-nivå? För det är ju absolut mellan könen, tänker jag. Men är det också mellan folkgrupper och mellan låg- och höginkomsttagare? Eller liksom, hur definierar man det?
Ja, det är ju en stor fråga. Eftersom inte alla vill att det ska vara att man ska se på mer, om man ska se på rasism och man ska se på kanske man har funktionsnedsättning, liksom alla andra perspektiv, och kanske det som är mest kontroversiellt, det är hbtq-frågor för många partier och så. Men vi lyfter ju då, alltså vi som vill jämställdhet och är feminister, då ser vi ju det på en bredd, och också genderfrågor, och att vi har båda perspektiven också då. Eller om det nu är, ja, båda vet jag inte, men det är inte strikt bara mellan kvinnor och män. Men det, man ska ju också säga att det är väldigt viktigt att benämna kvinna, man.
Mm.
För att annars blir det också helt utslättat om inte vi ser de skillnader som beror på kön, om man är kvinna eller man. Och det tror inte jag att jag behöver förklara för dig.
Nej, jag förstår.
Ja.
Men alltså, i Sverige, så vi klappar ju jätteofta på bröstet och tycker att vi har ganska bra jämställdhet i Sverige. Tycker du det? Om man jämför liksom hur det ser ut i resten av Europa?
Vi brukar vända på det mer och mer nu och säga att vi är det minst ojämställda, en av de minst ojämställda länderna. Inte det allra minst ojämställda.
Vilket är det?
Ja, det är, nordiska länderna står ju högt upp då, och där är Sverige en del med Finland och Danmark, och men sen så är det ju även Nya Zeeland och andra länder också som kommer upp, och så vi kan inte bara slå oss i bröstet och tycka så här att vi har gjort bra, för det räcker inte. Och det tycker jag nu också att det känns oroande på det sättet att jag har varit ganska van som politiker då, och vet att vi tar steg för steg. Och också beskrivs då som att vi är väldigt bra både på jämställdhet, på miljö och så här, och är i fronten. Och nu känns det lite svajigt, och det är också jobbigt för självbilden, tycker jag.
Mm.
När man möter då att andra säger så här, ja, men vi hör ju annat från Sverige också.
Mm. Och vad är det de hör? Vad syftar de på?
Nu måste jag hosta upp lite. Man hör ju att högerextrema krafter har inflytande på politiken, och direkt när jag kom in i Europaparlamentet i höstas, då var det ju en debatt och just om normaliseringen av högerextrema krafter, och då lyfte flera i debatten Sverige och Italien som det som oroa, och då får man ju säga en knäck, kan man säga då, som svensk. Och så därför är det så viktigt att också se att det går liksom inte att luta sig tillbaks, utan här måste vi hela tiden jobba för att också göra jämställdhet.
Men hur jag återkommer till det här med högerpopulistiska partier, tänkte jag, men hur ser jämställdhet mellan könen ut i Europa, och hur skiljer det sig? Jag tänker så här, kan man säga att i Medelhavsområdet så är det, har kvinnor de här rättigheterna? Och kan man liksom generalisera? Du säger de nordiska länderna, vi ligger till på det här sättet. Men kan man generalisera i stort i Europa?
Ja, vissa generaliseringar kan man nog göra. För att vi är ju vana att ha en hög sysselsättningsgrad för både kvinnor och män. Även om vi vet att det är väldigt stora skillnader även i Sverige, att utlandsfödda kvinnor är längst ifrån arbetsmarknaden. Men om man tittar generellt så har vi ju hög sysselsättningsgrad även för kvinnor. Samtidigt som vi vet, om man tittar på Europa som helhet, eller EU till och med, då, att då är det en tredjedel av kvinnorna inom EU som inte har ett arbete.
Självvalt, eller? Kan
man
säga det?
Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte självvalt. Utan det är ju förutsättningarna för. Och för alla länder har ju inte ens särbeskattning som vi har haft länge i Sverige. Då, utan då har man sambeskattning, och så kanske det är dyr barnomsorg. Och då blir det inte så lönsamt heller för den som tjänar minst. Då, och då brukar det ju vara kvinnan.
Mm.
För det vet vi ju också då, att det finns ju en lönediskriminering beroende på att vi är kvinnor.
Men säger du att en tredjedel av alla kvinnor i arbetsför ålder jobbar inte?
Nej.
Det är ju otroligt hög siffra.
Det är förfärligt helt enkelt. För att när man pratar med kvinnor, oavsett om det är från Finland eller om det är från Italien, så vill ju alla och vet också att en av de viktigaste i alla fall jämställdhetsfrågorna, det är ju att man kan försörja sig själv. Mm. För kan man inte det, så är man ju, då är ju frihetsgraderna verkligen beskurna. Och då är ju de andra frågorna, de blir ju, alltså om man till, jag tar ett exempel, om man är en kvinna utsatt för våld i hemma då, utav sin nuvarande man då, då är det ju också svårt att lämna en sån relation om man inte kan försörja sig själv.
Mm.
Så därför så är det ju just det här försörja sig själv oerhört viktigt. Och det får man väl säga för oss i Sverige, är ju, det tror jag man kan säga att det är ganska självklart. Alltså att om man pratar med unga kvinnor så tror jag att i stort sett alla säger att man vill ha ett eget jobb och kunna försörja sig.
Mm.
Och att det är också självklart att man ska få den möjligheten. Men så ser det ju tyvärr inte ut. Men så går det samtidigt inte att bara säga att i Sydeuropa där är allt dåligt. För att när man tittar på Spanien till exempel, så har de ju relativt bra lagstiftning när det är på jämställdhetsområdet. Och när det handlar om mäns våld mot kvinnor. Och man har också andra system för att man också ska kontrollera att lagstiftningen blir rätt och riktig. För besökte Spanien för några veckor sedan då, så att då såg man att där har vi en del att lära också då. Så att det
har de hårdare lagstiftning kring mäns våld mot kvinnor?
Ja, vissa saker kan vara lite hårdare då, men de har också en samtyckeslagstiftning nu när det handlar om våldtäkter, men där hade de vissa, den har de precis antagit och den har precis börjat gälla, men det behövdes vissa justeringar där. Men det är ju inte så många länder som har den typen av lagstiftning. Så att de är ju, tycker jag, ganska lika Sverige på det här området. Mm. Så att det behöver ju också finnas länder som också går före och vågar gå före. För så har det ju varit i Sverige också. Att när till exempel sexköpslagen togs i Sverige, det var inte okontroversiellt. Och det var det ju inte heller nu när vi tog samtyckeslagen då, utan
och sexköpslagen, det är att det är
kriminaliserat att köpa,
men inte att sälja.
Mm. Nej.
Och i stora delar av Europa är det fortfarande kriminellt att sälja men inte att köpa, är det så?
Ja, eller inte någon lagstiftning alls, varken eller. Så att, och där är ju, tycker ju många länder att vi är väldigt konstiga i Sverige då. Så att det får
man,
vi ju,
så man tycker att man ska få, att prostitution ska få vara lagligt.
Ja, man får för sig att det är frivilligt att man man säljer sin kropp, och det vet vi ju mycket från forskning och så, det är ju inte frivilligt.
Mm.
Och det håller vi på nu, kan jag säga då, och jobbar jättemycket för. Och då gäller det också då, kan man ju märka då, att vi argumenterar lite lagom. För annars kan ju en del tycka sig, ni kommer alltid och säga hem i Sverige, där är det så här. Alltså, så att det kan man ju märka också då, att det gäller liksom att kanske be andra som kommer och också berättar hur det kan vara. Så att det inte bara är i argumentationen mot varandra, utan att man lyssnar på varandra och kanske också låter andra komma som kanske är involverade på olika sätt, till exempel polis i Sverige och så då.
Men för det var nämligen en av mina punkter lite längre ner på min lista här, men vi kan fortsätta prata om det, just det här med prostitution, att man vet väl inte exakt vilken prostitution som pågår i Sverige, men är det mer utbrett i andra delar av Europa?
Det är det. Det är. Och det säger ju många, så vi har ju tyska kollegor som inte tycker längre att den tyska lagstiftningen är bra, alltså att man har de här stora bordellerna, för de säger också då att det blir ännu värre också ett snäpp utanför då, eller en del utanför, för att då är det ännu våldsammare där än på bordellerna, så att det är inte så, utan det blir ju ett sätt att
normalisera
och legitimera att det här är okej. Och också då att man kanske köper en här, precis som vi kanske åker på spa eller åker iväg på någon, besöka någon restaurang och så här. så är det ett gäng män eller killar då, unga killar också som åker den här på bordell. Alltså, och det, alltså den normaliseringen tror jag gör någonting med de som är involverade.
Men och här tycker du att det blåser vindar då som att man mer och mer går mot då att det här inte ska vara lagligt?
Det finns en del som tycker som vi nu också då, och också funderar på ska vi också ha den här typen av lagstiftning. Och det är ju också det som vi försöker att driva så att det också ska komma med i den lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor som ändå man håller på att jobba fram nu inom EU. För då är det ju en gemensam lagstiftning där det kommer olika delar med.
Men för att fråga då, när man gör gemensamma lagstiftningar, kan då våran lagstiftning försämras av att antas en lagstiftning i Europa mot mäns våld mot kvinnor?
Nej. Utan det blir ju ofta att det blir mer utav ett golv. Man får ju alltid vara bättre. Så att, men man får inte vara sämre än lagstiftningen säger. Okay. Då. En sån sak kan ju vara till exempel när vi ändrar vår migrationslag. Då hade vi ju egentligen det som var bättre som många uppfattar då. Och sen sa vi att vi ska lägga oss på EU-nivå. Så att det kan vara ett sånt exempel.
Jag fattar. Hur tycker du att jämställdhetsarbetet påverkas nu då av att vi har många högerpopulistiska partier som går framåt i Europa? Märks det?
Ja, det märks ju jättetydligt. Jag kan ta ett exempel. Det finns ju en konvention som heter Istanbul-konventionen. Det är ju en konvention mot mäns våld mot kvinnor. Den antogs ju i Europarådet först då. Det är ju Europas alla länder som är med där utom Belarus och Ryssland.
Mm.
Jag satt också i det parlamentet tidigare. Och då antogs den. Och nu är det också att EU har antagit den också. Då. Och då är det alltså parlamentariker som säger att den här typen av ideologiska konventioner kan vi inte ha. För att det stör harmonin i samhället och i familjen. Och då handlar det om att motverka mäns våld mot kvinnor. För då säger man att man lägger på någonting på männen som de egentligen inte är och det här är inte rättvist och så. Och vi vet ju att det finns mycket våld mot kvinnor och att det finns också kvinnohat. Och det är ju inte, ja det är klart det är en ideologiskt att säga det, men det finns ju också evidens och det är faktabaserat och det finns hur mycket forskning som helst. Så att det är ju inte något påhitt. Och då, så att det är klart att den typen av argument, den blev ju ganska chockad av att man säger det så rakt upp och ner i Europaparlamentet. Det gör man ju inte riktigt i Sverige för att det är fortfarande så att det är inte helt okej att säga så i Sverige. Att det stör harmonin utan att man ska inte ha någon lagstiftning på området.
Nej, där ligger vi ju inte.
Nej.
Men vi, å andra sidan kanske vi inte heller har haft högerpopulistiskt parti i riksdagen och på den här nivån under så många år.
Nej,
så
precis.
Det är inte normaliserats.
Och det är det man är oroad över att det här ska tas efter. Då, för att det kunde vi ju se då, att den partigruppen då, de röstar ju emot nu när vi hade uppe det, Istanbul-konventionen. Och Sverigedemokraterna, de röstar blankt då, så de röstar inte heller ja till den. Så att det är ju ändå en grad av förskjutning får man säga.
Går högerpopulistiska partier fram i alla länder? Eller de här som vi känner till, Sverige och Italien?
Ja, nej, då, en del länder har det ju backat, som till exempel i Danmark så är det ju inte så, utan där har det ju varit upp och vänt. Så att det finns ju förändringsmöjligheter åt det hållet som jag tycker så ska bli bättre.
I januari så klubbades ett beslut om ett nytt utrikespolitiskt handlingsprogram igenom i EU-parlamentet där du har drivit igenom några av punkterna. Vad handlade det här handlingsprogrammet om?
Nej, men det som och det handlar ju också om budgetfrågor som och också då, men också att vi hela tiden även lyfter där då jämställdhetsperspektivet. Också då att man till exempel ska se till kvinnor som är utsatta för sexuella övergrepp och också kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i krig och också då, men sen också EUs interna arbete att när det handlar om positioner för de som också har såna här utlandsmissioner, att det faktiskt också är kvinnor som kan leda de missionerna, för det har ju också stor betydelse.
Som har utlandsmissioner.
Ja, alltså att som typ om man tänker, om man tar i en svensk kontext då, om man tänker att det är biståndsarbetare, så är det ju viktigt att också se att det kan göra skillnader om det är en kvinnor som ansvarar för projekt och chefer, för då kanske man lyfter andra frågor, till exempel sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Man kanske lyfter kvinnors hälsa, och det är också viktigt att man både ser till vilka det är som driver det här arbetet, men också ser att de här frågorna kommer med hela tiden också. Och det har jag väl sett också nu när det pågår ett krig i Europa, som är helt nytt för vår generation. Då det har ju varit inbördeskrig tidigare, men inte ett land som anfaller ett annat på det sättet, och helt otillåtet och olagligt och på alla sätt fruktansvärt. Och då är det ju väldigt mycket som diskuteras om vapensystem, men inte så mycket om att kvinnor faktiskt också utsätts för sexuella övergrepp. Som en typ av vapen också, att man faktiskt gör det i krig då. Och det, man måste hela tiden påminna om de frågorna, för de kommer inte per automatik. Nej. Även om det finns FN-resolutioner och också att man har lyft och vet att det här pågår och lyfta tidigare. Men så sker det inte per automatik, utan man måste hela tiden lyfta in de frågorna.
Men jag läste att det är någonting som ni ska diskutera, eller om det precis har varit uppe för diskussion, det här med att ukrainska kvinnor då som har våldtagits av ryska soldater som en del av krigsföringen, när de sen flyr till Polen så tillåts de inte göra abort, vilket jag inte riktigt förstår, för att en olaglig handling, till exempel incest, är väl fortfarande godkänt att abortera då. Om det leder till en ofrivillig graviditet så kan man ju då få göra abort i Polen, men de här kvinnorna tillåts inte göra abort i Polen, är det så?
Ja, det är i alla fall de rapporterna som vi har fått, att det är så det ser ut. Och det är ju även så att om i Polen, om det skulle vara så att man riskerar att dö och mista sitt liv då också då, för kvinnor som kommer från Polen också då, så ska man få en abort. Men nu har det visat sig att det har ju inte varit så, utan det är ju faktiskt kvinnor som just har dött för att de... Så att det känns inte riktigt som man följer upp sin egen lagstiftning. Och det är ju den starkaste abortlagstiftningen åt fel håll då, som Polen nu har. Och det här lyfter vi ju hela tiden i olika sammanhang. Och också såklart vill få med också i olika... Men sen så är det ju samtidigt så att själva alltså abortlagstiftning, som också hör till hälso- och sjukvård, det är ju inte sånt som vi har lagstiftning på EU-nivå. Nej. Men däremot så trycker vi ju på länder att man faktiskt måste stå upp för kvinnors rättigheter. Så att och då är det ju att man med olika andra verktyg kan också påverka varandra.
Hur kan man påverka? Till exempel en sån fråga.
Ja, det är så att man lyfter det hela tiden och också har i andra, alltså resolutioner när det antas. Man har det finns initiativärende. Det finns också påtryckningar som att man lyfter upp att om det är så att man inte gör det ena, kan man då få det andra i form av olika bidrag till verksamheter och sådär. Så att man kan ju också påverka med pengar och anslag.
Just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men om vi går tillbaka till det här handlingsprogrammet. Någonting som ni har diskuterat och röstat kring är kommersiellt surrogatmödraskap. Vad har ni landat i där i EU?
Att det inte ska vara tillåtet utan att det ska vara förbjudet. Och det var ju uppe både kommersiellt och altruistiskt. Men det var det där kommersiella då som förbjöds. Då. Så, att
så altruistiskt är tillåtet? Alltså att man får att man bär sin systers inget, barn eller
ja,
så?
Det finns inget förbud eller att det ska förbjudas då. Och jag själv personligen hade väl sett att det inte skulle vara något där då. Men i alla fall så blir det tydligt för att just kommersiellt skulle inte ska vara tillåtet.
Mm. Har det varit tillåtet i något land inom EU?
Alltså den här frågan är ju så svår på det sättet att om det är tillåtet, vad menar man med det egentligen då? För att även om inte det är så, alltså vi har ju inte kommersiellt surrogatmödraskap i Sverige. Men däremot så har man ju barn som har kommit till på det sättet. Så att det är ju ganska svår, eller inte bara ganska svår, utan den är ju väldigt svår den här frågan också. Och beroende på vad som är tillåtet och vad som är kriminaliserat. Så att,
men vad har den här voteringen, det här förbudet, vad har det inneburit? För jag tänker, det kommer ju fortsätta vara så att par åker till andra länder. Vad innebär det för barnet som föds?
Ja, det är ju en annan fråga.
Okej.
Okay. Ja, det lät ju som att jag vill undslippa det. Men det får man ju, för det är ju så i Sverige också att man får titta på det. Vad händer med det barnet och vilka rättigheter och vi är med de legitima föräldrarna och så då enligt lagstiftningen. Och det är ju varje land då som får se till det enskilda barnets rättigheter och vem som betecknas direkt som förälder och så. Svår fråga är det, verkligen.
Mycket svår fråga. Ja. Mm. Ni har också röstat om könsstympning.
Ja.
Och jag hoppas att alla röstade emot. Eller? Var det en svår fråga?
Nej, det upplever jag inte som någon svår fråga. Utan det känns som att alla, att det är överensstämmande. Att, nu kommer inte jag ihåg exakt röstsiffrorna där, men jag skulle kunna tänka mig att det måste vara i stort sett alla som har röstat för att det ska
att det är kriminaliserat
och förbjudet. Men sen så vet vi ju, även om det är det, så utförs det ju ändå. Och så är det ju i och för sig med all lagstiftning, att det är ju folk som bryter mot lagen. Men det är ju oerhört viktigt att faktiskt ha lagstiftning, för att den är ju också, förändrar ju också tankesättet på många att också lyfta upp en fråga.
Mm.
Så att det är ju inte säkert att det tar bort all könsstympning, men däremot så att det kriminaliseras, och också som är gjort i Sverige också då, att man även, både de som utför och samma om man medverkar till. Så att man behöver ju liksom täcka upp runt omkring också då.
Mm.
Men samtidigt måste man ju jobba förebyggande och så här också för att komma åt det.
Mm. Jag tänker att vi ska flytta fokus lite hem till Sverige. För du har ju så mycket erfarenhet från Sverige. Så jag vill pick your brain lite. Mm. På hur vården och jämställdheten i Sverige. Men jag skulle bara vilja ha en sista fråga utifrån Europas perspektivet. Aborten ligger ju nästan alla svenskar väldigt nära, liksom, abortfrågan är ju någonting som vi svenskar är väldigt liksom uppmärksammade på, för att vi tycker att vi har en bra abortlagstiftning, väldigt många, och det sker mycket förändringar ute i Europa. Är det att flera länder som går i Polens riktning? När ni diskuterar de här frågorna, är det flera som vill strama åt och förbjuda och inskränka rättigheten till abort?
Jag känner inte att det är flera länder, men det är delar utav i de olika länderna, alltså mer konservativa krafter som tar upp den här frågan. Och det, man kan ju inskränka det på olika sätt. Dels kan man ju göra som Polen och delar utav USA att förbjuda det helt. Men sen så kommer det upp frågor som samvetsklausul till exempel, att ska alla behöva medverka till utav sjukhuspersonal och så. Och, så att det är ju ett sätt att inskränka, fast det inte låter så allvarligt.
Mm.
Och det måste vi ju uppmärksamma hela tiden, för det är ju faktiskt funnits sådana förslag i Sverige och olika regioner också då. Så att man behöver hela tiden bevaka den här frågan.
Mm.
För den är också så central för kvinnors frihet.
Mm.
Att det är ju en signal om kvinnor ska få bestämma över sitt eget liv eller inte.
Mm. Men du, då pratar vi lite om Sverige. Mm. Hur tycker du att jämställdheten inom vården ser ut här hemma?
Det finns ju jättemycket att faktiskt göra och också uppmärksamma. För att när vi pratar om normer och ojämställdhet och jämställdhet, så är vi ju i samma normer alla. Så att ibland kommer man ju på sig själv, oj, varför tänkte jag så här, eller varför sa jag så här? Och det handlar ju om vården också då, och det kan ju vara så här också. Jag pratade med några läkare för ett tag sedan, och då sa ju de att vi blev inte riktigt lika servade på sjukhusen som våra manliga kollegor. Och då kan det också bli sämre vård på det sättet att man inte riktigt hinner med. Så att jämställdhetsfrågan kommer ju in på så många olika sätt. Mm. Och också forskningen att manskroppen ofta är det som ska utgöra människokroppen.
Mm.
Och också då kanske att man säger att kvinnor ska stå ut med lite mer. Mm. Alltså att inte lyfta upp det. Och lyfter man upp frågor, jag vet ju att när jag till exempel, och jag var ju S-kvinnors förbundsordförande under 8 år, och jag var 12 år också ordförande för Unison som jobbar mot mansvåld mot kvinnor. Men då när man lyfter frågor som är typiska kvinnofrågor, till exempel att mammografi, att det ska vara avgiftsfritt och att det ska vara god tillgänglighet, då kommer det någon direkt och säger, ja, prostatacancer då. Ja, fast nu pratar jag om mammografi.
Mm.
Och så är det ju med ganska många frågor då, som vi ser att det här behöver vi göra för just kvinnor. Och då kommer det alltid någon som räcker upp handen och ska ställa någon sån motfråga. Så att det finns ju...
Jag håller helt med dig.
Känner du
igen detta så mycket. För att jag har ju startat ett vårdbolag tillsammans med min syster Lydia. Mm. Och många flera personer, men bland annat vi två. Och där vi driver frågor om kvinnors hälsa. Och att kvinnor, alla kvinnor ska ha rätt till att få hjälp med sin, bland annat då, sin fertila kropp.
Mm.
Och när man pratar om det här direkt så kommer frågor så här. Ja, men kan vi inte göra mera för männen? Absolut. Men den frågan kan vi driva i ett annat forum. Ja. Och andra personer, jag kommer inte driva den frågan. Jag driver den här. Jag är gynekolog och driver den här frågan. Mm. Och sen när man tittar då på sjukskrivningar och frånvaro från jobbet till exempel. Så skiljer det sig jättemycket på män och kvinnors. Alltså kvinnor är mycket mer sjukskrivna än män.
Mm.
Och vi tittar på kroniska sjukdomar och mensproblem och PMS och klimakteriebesvär. Och det är så stora skillnader. Låt oss fokusera på detta lite grann. Och inte hela tiden säga så att vi måste ha ett manligt perspektiv. För att vi har ju haft ett manligt perspektiv väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså det är inte så att så fort vi pratar om någonting som har med männen att göra. Att vi säger så här, men hörru, kvinnorna då? Alltså det är liksom så trött på den diskussionen. Och jag välkomnar att någon lyfter männens perspektiv och så. Men inte på bekostnad av att vi inte får prata om kvinnors vård.
Nej. Och,
jag förstår precis vad du menar.
Jag kom på en liten sån här anekdot också då. För det är också hur man ser på kvinnor och män. Och då cellprovtagningen slutar den vid 69. Ja. Mm. Men i alla fall när jag
alltså
var
screeningen.
Ja, och sen när jag var på den sista gången, fast då borde jag ju bli kallad det ändå, men för jag är bara 65.
Mm.
Men
den är utglesad de sista åren.
Då är det så då. Tack. Mm. Men då nu vill inte jag genera henne, men då var det en som utbildade sig och då frågade om hon också fick vara med. Och då sa jag, de här frågorna har jag drivit väldigt mycket politiskt också, både mammografi och screening och att det ska vara avgiftsfritt och att man ska ha god tillgång och så.
Mm.
Och då sa hon att det var utglesat lite och så sa hon och tittade på mig så här och så sa hon så här, ja, det beror ju bland annat på att kvinnor inte är så sexuellt aktiva i den åldern. Mm. Och då blir jag lite full i skratt.
Ja.
För då tänker jag, tänk om man hade sagt det till en man då, som var 63 år. Ja. Så att det är ju också en bild som man har utav, nu ska inte jag prata om mitt sexliv här. Men.
Jag kan inte göra det, Carina, dela här med gympoddens lyssnare.
Men det är ju också en syn på kvinnor och sexualitet. Ja. Att,
du har fått klart dina barn, nu kan du gå i träda på något sätt. Liksom.
Ja, så att och jag vill inte genera henne, men jag blev så full i skratt. Liksom, då, för att jag tänkte så här, jaha, så är det på det sättet. Ja.
Ja.
Så att det är ju också synen, för jag... Det är ju så att vi lever ju i samma normalitet och normer då. Så att då kan ju en del tro att, aha, nej. Men då kan jag ju säga att så är det inte för er som är lite yngre.
Nej. Och verkligen, och grejen är den att problemet är att det är så ibland för att kvinnor inte får tillräckligt mycket hjälp med sin sexuella hälsa. Men då måste vi lyfta det. För det
då måste vi lyfta det.
Ja, och inte säga så här, hon vill säkert ändå inte. Och ibland så är det, så,
nu
så
kanske är det, någon tycker att vi blir oseriösa, men det är ju liksom synen på sexualitet och synen på
kvinnan. Ja, och vi blir lite raljanta, men det är också för att jag hör ju också så här att jag måste ha en behandling för att min man vill ha sex. Alltså det är också så här, som att det är hans perspektiv vi ska ta hänsyn till. Nej, vi måste lyfta kvinnors sexuella hälsa och välmående mycket, mycket mera.
Men, och att man vågar prata om de frågorna också. Så att det också kan vara naturligt att man faktiskt kan prata om sköra slemhinnor eller vad man vill. Mm. För jag tror också att det kan vara tabu. Och jag tänker ännu mer på kanske generationen före mig också. Då, att det tror jag har varit ännu större hyschers att man inte ska prata så mycket om sådana här saker.
Absolut, det har det. Det är bättre nu.
Mm.
Men jag kan tycka lite, alltså det, i tider när det är lite sämre ekonomiska tider, då drar man in på kvinnohälsa, tycker jag. Och att det inte är liksom lika mycket fokus på det. Alltså det är det som det backar liksom direkt, tycker jag.
Och man såg ju också under pandemin också då att, att dels också för att kvinnor i de branscherna där man mötte pandemin rakt i ansiktet då, alltså för när man tänker både på äldreomsorg och barnomsorg. Men sen så, och då möter man ju smittan och är hemma mer och så också då såklart. Men sen så är det ju så att, att det är högre andel kvinnor som är av vård av barn. Så att kvinnorna förlorar ju väldigt mycket också på under pandemin. Eftersom man hade många sjukfrånvarodagar.
Men vad tycker du ska till för att vi ska få en mer jämställd vård? Vad kan vi göra mer?
Ja, dels så behöver man ju synliggöra och det kan ju ske på många olika sätt. Dels att det är forskning som också utgår från kvinnokroppen. Men sen så behöver ju också fler på ledande positioner, och då kan det ju handla om både politiker men också inom hälso- och sjukvården, och att chefer också är kvinnor också då, och lyfter de här frågorna. Och det kan ju också vara så, nu vet inte jag om man tittar, det vet säkert du, eller jag är helt säker på att du kan mer än vad jag, vilka kategorier som blir, alltså om det är en läkare som blir ja, i toppen för en sjukhus, säger vi då, är det en gynekolog eller kirurg, eller hur ser strukturerna ut inom,
inom
läkarkår?
Inom chefskap, ja, det är nog olika. Jag tror inte vi har haft någon gynekolog som har varit vd på Danderyds sjukhus där jag har jobbat sen jag, eller, jag har jobbat där i 10 år. Men vi har haft väldigt många chefsläkare som har varit gynekologer, kvinnor då. Så, och vi har ju haft en kvinnlig vd på Danderyd länge, nu har vi precis bytt, men så att, och hon har ju liksom suttit där i flera år. Så att det är klart att det är chefskapet och ledarskapet, det, man börjar ju se kvinnor nu, men det är också, det är också många fler kvinnor som blir läkare.
Det är det också.
Så, ja, det är det. Så att vi borde, det kanske fortfarande är så att alltså, det är flera män, om man säger, som är det givet att de är färre i antal som sitter på chefspositioner.
Och sen såklart då, om man är gynekolog, då är det så självklart att man kan mycket om de här frågorna också. Så att det kan, behöver ju också komma in bland de läkare då som inte, inte tänker det naturligt att man också ska se både till kvinnor och män. Nu hoppas jag att det är mer så, men jag tycker ju ändå att det, och det är väl också att det avspeglar ju sig det som är i samhället övrigt, såklart, avspeglar ju sig inom hälso- och sjukvården och tvärtom.
Det som jag tänker att det är ju så viktigt att bara det att vi sitter och pratar om det här nu och att det pratas mycket mer om det i samhället idag, det gör ju mycket. Men jag brukar ibland säga liksom att under många år när jag utbildade mig till gynekolog och så här, om man liksom jobbade mycket men kanske inte funderade så mycket kring strukturer och så för att man hade följt upp med sin utbildning så att säga. Så då sa jag alltid, liksom, jag försvarade mig alltid och sa så här, för kvinnor är ju missnöjda med vården och tycker inte att man får vård i tid, och när man träffar någon så kanske man träffar någon som inte riktigt kan, och då säger man så här, det ser bra ut, så du ska vara glad att du fick ett friskt barn och liksom så där. Och det är så här är att vara kvinna. Och då har jag alltid sagt så här, ja men om du blir allvarligt sjuk, då får du hjälp. Det är det ju liksom, och på förlossningen så den akuta förlossningsvården fungerar jättebra liksom. Sen har jag backat lite från det där, för att säga så här, men ska man vara allvarligt sjuk, ska det alltid vara en fråga av liv och död innan man får hjälp som kvinna? Ska det inte vara, vi har ju kvinnor som är hemma varje månad, alltså 15% av alla kvinnor är hemma varje månad på grund av mens. Och till det så kommer ju då liksom vabb och klimakteriebesvär senare i livet och PMS och lite covid, alltså det blir otroligt mycket frånvaro om man dessutom ska vara hemma varje månad bara för att man blöder. Och att man i många år liksom alltid hört att ja, det är så det är att vara kvinna. Men det hävdar
det
jag.
Det var faktiskt något som de har lyft i Spanien. Att just mensvärk och också då, att man har lyft upp det. Att det är legitimt att vara hemma då. Så också att man får ersättning. Och det är väl så att man vill ha lyft upp det för att verkligen visa det.
Men tycker du att det lagförslaget är bra?
Jag vet inte egentligen. Jag tror inte att jag skulle föreslå det här i Sverige. Men
lite tänker jag så här att man normaliserar det. Att det är så här, hon har mens och hon är hemma. Istället för så här, kan vi hjälpa dig på något sätt? Så att hon är fortfarande hemma och kanske då sämre chans att komma vidare i karriären eller vad det nu kan vara. Liksom att, men jag har inte riktigt landat i vad jag tycker.
Nej. Nej, jag vet bara att de lyfter det. Men jag, det är inte så att jag någon gång har skrivit någon sån motion i riksdagen.
Nej,
så, men däremot så har vi ju tagit upp mycket det här för att lyfta mens också då, diskutera om det, så har vi ju sagt att vi ska ha gratis mensskydd då.
Mm.
Det är ju också naturligtvis för att det ska vara gratis, det är därför vi lyfter frågan, men också för att man ska diskutera om de här frågorna.
Mm.
För då kommer det till en diskussion och den behöver ju tas både av kvinnor och män också då. För jämställdhetsfrågorna är ju inte bara kvinnors fråga, utan det är ju också människors, alltså så hela befolkningens fråga då.
Men det är mycket kvinnor som driver den här frågan, och det är också det är det. Som jag förstår inte, förlossningsfrågan är också nästan bara kvinnor som driver, och så tänker jag, ja men det är ett kvinnoproblem, men det är ju männens barn också som ska födas där. Så att jag, ibland förstår jag inte riktigt varför det bara är kvinnor som slåss för de här frågorna.
Och när du tog det här om ja, hur allvarligt, alltså när man blir, och att man då får vård. Men jag har ju, när jag var S-kvinnors förbundsordförande, så pratade jag också med många kvinnor om förlossningsvård och också att man har haft mycket besvär efteråt. Och då är det ju också rangordnat, så att en del går ju med det som de kanske har tänkt från början. Det är inte så stora besvär, och så blir det ju jättejobbigt hela livet. Och också då med inkontinens och annat, och också då värk som många har och inte riktigt kanske vill säga, för man tänker ja men det är väl inte så allvarligt, och det är ju inte okej att det är på det sättet. Nej. För att det hade ju, för många hade det inte varit så svårt att faktiskt rätta till det.
Nej, precis, man måste träffa rätt person.
Ja. Och det tycker jag att det borde vi ha kommit längre år 2023.
Ja, jag håller med. Men vi får jobba vidare.
Det får vi göra, ja. Definitivt.
Och Carina, tack för det fantastiska jobb du gör. Det känns jättetryggt att ha dig där ute i Europa och driva de här frågorna.
Ja, och jag brukar också säga så här att om man en gång har fått på sig de här glasögonen så går de inte att ta av. De sitter fast där. För att när man ser de här orättvisorna så är det bara att det är bara att jobba vidare helt enkelt.
Ja.
Och jag är ju glad över att se en annan generation framför mig precis nu.
Ja. Får vi ge mig in i politiken på sikt?
Ja, det kan vara jättebra.
Ja. Tack så jättemycket att du har tagit dig tid att podda med oss idag. Och hoppas att vi ses igen i framtiden.
Det hoppas jag också. Ja.
Tack. Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.